Jag vill läsa texten ur Markus evangeliet kapitel 1, verserna 16-20, som Hampus ska predika över, där Jesus kallar de första lärjungarna. När han gick ut med Galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas stå vid sjön och kasta ut sina kastnät, för de var fiskare. Jesus sa till dem: "Kom och följ mig, jag ska göra er till människofiskare." Och de lämnade genast sina nät och följde honom. Lite längre fram fick han se Jakob, Zebedaios son, och hans bror Johannes, som höll på att göra i ordning näten i sin båt. Han kallade på dem, och de lämnade sin far Zebedaios och hans folk i båten och följde efter honom.
Hej! Så är det. Idag är ju faktiskt första gången jag predikar. Eller i alla fall här. Jag har predikat två gånger innan i mitt liv. Och naturligt tänker jag väl kanske man är lite nervös. Det är jag faktiskt väldigt nervös just nu. Så jag tänker, när jag blir nervös med konfirmanderna eller ungdomarna, så brukar jag be dem applådera lite så blir det lite bättre. Så jag tänker, kan vi alla ge en applåd? Nej. Alltså, det här har jag jobbat med hur länge som helst. En applåd, det är en applåd. Bra. Nu känner jag mig lite säkrare. Vad trevligt. Idag ska vi tala lite om att växa. Att växa i tro. Och ja, under den här veckan så är det verkligen sommarkänsla. Och med sommaren så kommer också studenttider. Så under hela veckan har jag åkt runt och ja, delat glädjen, får jag väl säga, med alla glada och något vilsna studenter som har tagits ut ur skolans ja, portar. Och när jag själv tänker på studenten så tänker jag framförallt på alla dessa människor man förväntades att krama. Jag tror jag fortfarande ont i armarna efter alla dessa människor. Man kramade och kramade under hela studenten, och det var det enda man gjorde, kände jag. Men det är många glada studenter, och det fortsätter ju en vecka till, så det är roligt. Men hur som helst så är det ju sommaren, kan vi säga, här nu. Jag har sagt under ett par veckor att sommaren har varit runt hörnet. Men jag kan inte säga det längre. Det är lite för grönt och lite för fint för att inte säga att sommaren är här. I min konfirmationsbibel som jag fick när jag konfirmerade mig, så längst bak där så är det en bild på kyrkoåret. Jag vet inte om ni har sett en sån bild någon gång. Det finns lite olika bilder, men vanligtvis är det en cirkel så här. Och jag brukar väl tänka att den bilden jag har i min, det ser lite olika ut, tror jag. Men det kyrkoåret som jag ser, då är den uppdelad generellt i två större delar. Första delen, den börjar ju i första advent. Och den täcker över jul, och den går in i, ja, alla de traditioner vi firar. Påsk, och sen har vi fastan, och sen är det påsken. Och sen har vi kristimmefärds och pingst. Och sen slutar den för ett par veckor sedan. Och den första halvåret där, det är många små tårtbitar på det här sättet. Sen kommer vi till nu. Typ två veckor sedan, tror jag det var. Då vi går in i andra halvan. Och de här tårtbitarna, de är lite, de är fina tycker jag, för de är olika färger så här. Det är lila, vit, blå, lite olika färger så. Och jag tror att de ser lite olika ut där med. Men i min är det i alla fall fyra färger som, ja, cirkulerar i de här tårtbitarna. Sen kommer vi till hit, där vi är nu. Och då, den tårtbiten, det är ju den tårtbiten jag skulle valt. För den är ju halva, det är bara en stor tårtbit som täcker resterande halvåret, som börjar här över sommaren. Och jag tänker, den är grön. Så står det trefaldighetstiden på den. Och jag funderade lite i veckan vad det kan innebära. Vad innebär det, trefaldighetstiden? Vi har ju precis avslutat en konfirmationsundervisning här i kyrkan. Och jag tror att bland annat hoppas jag på att konfirmandra, det de minns, det är ju trefaldigheten, eller Gud, Fadern, ja, Fadern, Sonen och den helige Anden. Så heter det. Och, men för mig så betyder den här halvåret, det är ju grön färg. Grön färg tänker jag framförallt på sommaren. Kanske är det så att första halvan, de här tårtbitarna med att Jesus kommer, att Jesus vandrar med oss, att Jesus dör för oss, att han kommer tillbaka till Fadern och lämnar heliga ande åt oss. Kanske är det så att första halva tiden handlar om vad Gud gjorde för oss. Men den här tiden som påbörjas nu, den gröna tiden, trefaldighetstiden, kanske istället handlar om vad vi gör för Gud. Det är alltså vår tid nu, vår tid under sommaren att få växa. Att få växa i tro. Och när jag tänker på växtlighet så tänker jag ofta på blommor. Det har ju säkert redan kommit och gått en hel del vårblommor. Men även under sommaren så kommer det en hel del blommor. Jag önskar jag kunde ge ett exempel, jag kan inga blomnamn tror jag. Men det kommer ju även blommor som bara kommer först nu. Och vissa år kanske de kommer tidigare, vissa år kanske de kommer senare. Vissa år kanske de inte kommer alls. Men i regel brukar jag tänka att varje sommar kommer det blommor. Det är nästan som att det sker per automatik. Och när jag tänker tillbaka till skolan så är det väl någonting jag fick lära mig i alla fall. Det är väl att, ja, det stämmer säkert inte, det finns säkert andra saker. Men en blomma behöver i alla fall vatten tror jag. Värme och sol för att få växa. Vatten kan väl vara näring också då. Men vatten, värme och sol. Och det är väl det som sommaren gör, tänker jag. Så att blommorna får växa. På samma sätt funderar jag på, hur är det då, hur kan vi växa från där vi är just nu med Jesus i vår tro? Vad krävs? För uppenbarligen är det ju någonting som krävs att de här blommorna ska få växa. Men vad krävs för oss? Eller snarare, vad behöver vi för att kunna växa över sommaren här? Och vi fick ju höra det här bibelordet. Jag läser en gång till, för det är mitt absoluta favoritbibelord. Och det är alltså i Markus evangeliet. Och det är Jesus första möte med lärjungarna. När han gick ut med Galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas. De stod där vid sjön och kastade ut sina kastnät, för det var fiskare. Jesus sa till dem, kom och följ mig, jag ska göra er till människofiskare. Och de lämnade genast sina nät och följde honom. Lite längre fram fick han se Jakob. Det här namnet är ju svårt. Zebedaios. Fick se Zebedaios son och hans bror Johannes, som höll på att göra i ordning näten i sin båt. Han kallade på dem, och då lämnade sin far Zebedaios och hans folk i båten och följde efter honom. Jag talade om det här på en ungdomsgudstjänst i höstas, kom ihåg, om att följa. Jag tycker det är så himla spännande, det är så himla märkligt det här som sker här. För Jesus, en främmande man, kommer gående här vid Galileiska sjön, och han ser de här lärjungarna. Och man kan väl tänka sig här då att de här lärjungarna, unga grabbar, fyra styckna i två olika sammanhang, de fiskar. De fiskade idag, de fiskade igår. Det är väl det de gör, tänker jag. De fiskar, det är det de kan. De kan säkert många andra saker också. Men det är framförallt en del av kanske deras vardag, en del av deras identitet är med att fiska. Och Jesus kommer och säger, hej, följ mig. Inget mer. Och vad är det som gör att de här lärjungarna släpper allt de har? De släpper det de är. Sina fiskar, de lämnar till och med farsan liksom, i båten där. Och bara följer med Jesus. Hade det varit jag, så hade det varit det sista jag gjorde. Jag har varit i Göteborg ett år nu typ. Eller inte ens det, men 9-10 månader. Hade det kommit fram en dansk till exempel till mig här och nu och sagt, häng med, följ mig. Jag vet inte var jag ska någonstans. Nu tror jag att Jesus visste vad han skulle. Men det är ingen destination på det sättet. Följ mig, gå i mina fotspår. Det var ju det absolut sista jag skulle göra, är att följa honom. Det är ju så otroligt märkligt, men otroligt modigt framförallt. Och jag tänker, här har vi nog hemligheten på det första vi behöver för att kunna växa. För hos de här lärjungarna så misstänker jag att de brottas nog med samma frågor som vi brottas med. De ställer nog två enkla frågor i det här, som Jesus besvarar med två enkla ord. Jag tror nämligen att de frågar, vem är Gud? På samma sätt som vi funderar på vem Gud kan vara. Och vem är jag? Enkla frågor, men ändå så svåra frågor. Och Jesus säger bara två ord. Följ mig. Följ mig så får du se. Följ mig så får du se vem du är. men också vem Gud är. Och jag tror att det är precis det som det handlar om. För att kunna växa så måste vi följa Jesus. Vi måste följa och gå i Jesus fotspår. Han är ju ett exempel för oss. Han är ett exempel för oss. Men också kunna släppa taget, tror jag. För det är det de gör egentligen. De släpper sina nät. De släpper allt de är. Och ingen aning om vad som kommer ske. Men de hänger med. De tar det där steget som krävs, kanske. Men hur gör man det? Det är en annan fråga. Jag har inte svar på det. Men jag tänker i alla fall att Jesus på något sätt, han är ändå räddaren. Han räddar oss från vilka vi var innan vi träffade honom. Någonting händer ju här med lärjungarna. De blir förändrade. De följer med. De lämnar allt de har och följer med. Det bör ju egentligen betyda att oavsett hur kompetenta vi är, oavsett hur bra vi är på någonting, så är vi, kan vi inte rädda oss själva. Det är alltså bara Jesus som kan rädda oss. Och med rädda kan man fundera på vad jag menar där. Men i alla fall, det är bara Jesus som kan få oss att vara i relation med Gud. Och det är det som händer här. Först vid det tillfället, när vi inser att det är Gud som räddar oss genom Jesus, då kan vi också följa honom. Och i den stunden tror jag att Jesus dessutom blir fadern för oss. Och då talar jag om en fader som känner dig. En fader som känner mig, en fader som vet vilka vi är, vet allt om oss. Och här kommer första problemet, tycker jag. För det är massa saker som jag inte vill att Jesus ska känna om mig. Massa saker som jag, kanske är det så att man skäms över saker. Men jag tänker framförallt på saker jag bara vill dölja. Saker som inte jag är stolt över. Jag ska ge ett exempel. När jag var 7, tror jag, så hade vi en källare som var sval på sommaren. Och det var sommar som den här. Och pappa, han gick iväg och köpte en frys. En liten frys, tror jag, men den var jättestor när jag var 7 liksom. Och den frysen fyllde han med glass. Hur bra som helst. För jag gillar glass. Så jag bestämde mig för en sommar där att idag ska jag, eller den här veckan, ska jag har ett uppdrag. Jag ska checka upp varenda liten glass i den här. För det fantastiska var att det var en sån här mix som man kunde köpa då. Jag kan man säkert köpa det nu också. Så det var massa olika glassorter. Pinnar liksom. Och jag vill ju testa alla. Så jag bestämde mig för att jag ska checka upp varenda liten glass den här veckan i slut. Ska den vara tom den här frysen? Så jag högg in. Började. Dag ett går. 2, 3 onsdagen tror jag var inne på. Jag tar 2, 3 glassar i taget. Problemet är ju att pappa, han gillar också glass. Och när jag tänker efter, efterhand tänker jag att det kanske inte var bara för min skull han köpte de där glassarna. Och den där frysen. Utan han har ju samma projekt. Han ska också käka upp de här glassarna, det är ändå därför han köpte dem. Så han märker ju nu då att ja, glassarna börjar försvinna. Det blir lite för snabbt försvinner de. Så han säger till mig, märkligt nog, vi är 4 syskon. Och så sitter vi runt på bordet och det är mig han kollar på. Och det kan man fundera på. Men han kollar på mig och säger, var är alla glassarna? Det har alltså försvunnit typ hälften av glassarna på typ 3 dagar. Vad hände här? Och jag känner ju den här stunden att det sista jag vill göra här är ju att säga som det är. Det kanske vore det bästa jag skulle gjort, men det gjorde jag inte. Så jag, 7 år gammal, funderar ju på att hitta en lösning här nu. Jag måste tänka snabbt, jag måste ha ett bra svar så att han köper detta. Så att han känner att okej, det är inte Hampus. Kolla på mina syskon, jag brukar skylla på mina syskon. Tänk att det kommer inte funka i det här fallet. Jag vet att jag misslyckats många gånger innan. Som tur är så har vi en stor tjock katt hemma. Snufsan heter hon. Eller hade, nu lever hon inte väl längre. Men, så jag hugger tag i den här lilla grässtrået och säger att det är ju Snufsan. För den här frysen är en sån här som man trycker på liksom, så öppnas den automatiskt. Så jag får ifrån, hon är tjock liksom. Så tänker jag, här har vi det. Det är Snufsan som har käkat glassarna. Jag ser hur hon går ner i källaren för det är svalt liksom. Hon tycker det är varmt. Hon går ner i källaren, öppnar frysen och tar glassarna och drar. Jag är helt undra på att pappa inte trodde på det här. Men med glimten i ögat så ser han vad jag säger. Och säger, okej, synd. Men då vet jag. Men tyvärr så kommer man ju på den idén då att då gör vi så här att vi slänger ut Snufsan. Hon får inte vara inne mer resten av veckan. Och då var ju den planen i stöpet. Så jag, nu måste jag ju, för jag vill ju fortfarande ha kvar den här uppgiften. Jag ska käka upp de här glassarna liksom. Det är ingen tvekan. under veckans gång så kommer jag fortsätta berätta olika ursäkter, olika saker där jag pekar på att det är inte jag som käkar upp glassarna. Och ju längre in i veckan jag kommer, desto mer komplicerat blir det. Och jag märker hur svårare det blir att inte vara ärlig. Och jag tänker, när jag tänker tillbaka på den här händelsen, så tänker jag, vad lärde jag mig här? Och det är ganska enkelt egentligen. Ju mer jag döljer någonting, ju mer svårare blir det att få det att förbli dolt. Det blir ju bara mer komplicerat ju längre tiden går. Och jag tror att det är precis det handlar om också. I det här att följa Jesus. Att låta Jesus vara fadern för oss. Vi kan dölja saker. Det tror jag verkligen. Försök i alla fall. Men hade jag sagt till pappa från första början. Alltså jag vill käka upp de här glassarna. Jag vet inte om han hade tillåtit mig att äta upp alla glassar. Men kanske har gjort det tillsammans i alla fall. Jag tror att det hade funnits någon absolut bättre lösning än att jag hittar på bra lösningar på det här. Att jag helt enkelt försökte ordna detta för mig själv. På samma sätt tror jag att man kan vara öppen för Gud. För han vill ju ändå lära känna oss. Han vill veta vilka vi är, vad vi gör. Och veta allt om oss som fadern. Det är första steget. Att växa över sommaren, den här trefaldighetstiden som vi är inne på. Den stora tårtbiten. Så krävs det kanske att vi måste följa Jesus. Sen kommer vi till nästa steg. Och det måste ändå vara att bygga en relation. Jesus är vår förebild. Men lärjungaskap, alltså att följa Jesus. Ja, jag tror inte vi får glömma att vi är ju faktiskt inte perfekta. Oavsett vem man är, oavsett vad man gör, så är ju inte vi perfekta. Och det tycker jag är häftiga. För i det här att vi inte lyckas alltid. Jag är en av dem som misslyckas ganska många gånger. Och det kräver ett par, tre gånger innan jag fattar. Jag tror jag är lite som Simon Petrus där. Man behöver tre gånger innan man fattar. Tuppen får ändå gala tre gånger innan man inser att okej, nu blev det fel. Men oavsett hur man är, så tror jag ändå att Jesus, att hans gudomlighet, att Gud på något sätt reflekteras även i våra misslyckanden. Att Gud reflekteras i det vi är bra på, men också det vi inte är bra på. Och lärjungaskap, eller att följa Jesus, det är inte en ritual vi har. Det är ingenting som säger du ska göra si, du ska göra så. Det är inte ett program vi har. Ett program som gör att ja, men jag vill bli smal, liksom. Jag följer Jesus. Det är ju inte det handlar om. Utan att följa Jesus, det är ju en relation. Det måste börja och måste växa i det, att det är en relation. Och i en relation så finns det kärlek, tror jag. Att älska Gud, det är ändå det största budet som Jesus talar om. Älska Gud med hela ditt hjärta. Det är inte så att Gud säger åt mig, låt min vilja ske. Jag ska visa dig var du ska gå. För att jag ska lyssna på honom och följa hans vilja. Ja, det är klart att det är en del grej. Men det är ju för att jag älskar honom som jag gör det. Det är inte för att han säger åt mig att jag ska göra det. Och det här med Guds vilja, det är ju komplicerat, tycker jag. Hur ska jag kunna avskilja vad som är Guds vilja och vad som är min vilja? Jag är ganska säker på att min vilja sällan går hand i hand med Guds vilja. Ibland kanske ni gör det. Men jag brukar ofta gå dit och Gud säger åt mig, gå dit. Och jag tror att det är en utmaning att gå dit. Varje gång. Och jag vet inte hur man utskiljer Guds vilja. Men en sak jag vet, det är att Jesus även här ger oss ett exempel. Jag tänker på när han sitter i den här trädgården Getsemane. Och han vet att han ska dö. Han vet att han ska korsfästas för våran skull. Han vet att han ska lämna den här världen. Försvann jag? Han vet ändå, oj, starkt. Han vet att han står inför förmodligen den svåraste uppgiften han har. Och det sägs att han svettades blod. Han fruktar det som kommer. Och han sätter sig ner och ber och säger, Gud, ta det här ifrån mig. Ta det här ifrån mig så jag slipper detta. Men här kommer exemplet, tycker jag, som är så himla fint. För att avsluta med, men låt ändå din vilja ske. Alltså här finns det byggsten nummer två, relationen. Här finns en relation mellan Jesus och Gud. För Jesus, han litar på att Gud älskar honom över allt annat. Han litar på att Guds plan för honom är så mycket bättre än den plan han kan bygga för sig själv. Han litar på att Gud har ett löfte till honom, ett löfte om att han älskar honom. Och det kommer bli bra. Jag ska ge ett annat exempel. Jag har en brorsdotter, Melanie, 5 år. 6 år. Fem, sex år. Ja, hon fyller sommar tror jag. Och jag gillar henne. Hon är bra. För en sak jag upptäckt sen jag började jobba med barn det här året, det är att det finns ju bara vissa saker som är så mycket roligare att dela med barn än med vuxna. Melanie är ett bra exempel på det. Hon älskar godis över allt annat. Och jag tror inte det finns en människa på jorden som älskar godis så mycket som ett barn i 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 års åldern. Det är ju en helhjärtad uppskattning av någonting. Det är ju så bra. Så i påskas nu så åkte jag iväg på en ledig helg. Så åkte jag iväg till Öland. Och min bror då, som är far till Melanie, han bor i Nybro. Så mellan, ja, på väg till Öland. Och då lyckades jag få till mig att jag skulle vara barnvakt ett par timmar på eftermiddagen där. Så jag sätter mig ner med Melanie och frågar, vad ska vi hitta på för någonting? Vad ska vi göra för någonting? Hon säger, vi ska leka. Det ska vi göra. Så det gör vi. Men jag frågar också, men du, ska vi ändå inte ta och gå till ICA och köpa lite godis? Det är ändå bara du och jag här liksom. Och Trolej, hon tyckte det var en briljant idé. Riktigt bra. Så vi bestämmer oss för att gå till ICA och handla godis. Så vi går iväg. På vägen leker vi, på vägen hem leker vi. Tyvärr hade jag typ 15 kronor. Så vi köpte 20 godisbitar. Men det är ändå gott och väl, tänker jag, på två personer. Så på vägen tillbaka så tyckte hon att vi inte hade lekt färdigt. Så vi gjorde någon, jag blev någon drakegrej. Och sen skulle hon rädda världen. Och jag blev helt död av det här. Det tog ju 40 minuter att ta sig hem. Visserligen väldigt roligt, men jag blev helt slut av det här. Så när vi kommer tillbaka så sätter vi oss ner i soffan. Och jag häller upp de här godisbitarna i skålen. Sätter den framför oss liksom. Vi sitter i en soffa runt så här. Och jag känner att nej, jag måste duscha. Det här går inte. Och då tänker jag, kan ju inte gå nu. Då kommer jag aldrig någonsin få se de här godisbitarna igen. Och jag kommer heller inte få dela dem med Melanie, som var tanken från början. Att jag ändå vill dela detta med henne, för det är så otroligt roligt att dela någonting med någon som uppskattar med hela hjärtat. Så jag tänker, vad ska jag göra nu? Så då säger jag till Melanie så här. Att jag måste duscha. Och vi har jobbat med matte ett tag här nu. Så hon börjar förstå det här med siffror och hur många som är var och här. Så vi räknar på det och jag visar att rimligtvis så borde vi få 10 godisbitar var. Men så säger jag, du får 15 godisbitar. Alltså mer än mig. Jag får 5 godisbitar, du får 15 godisbitar. Om du väntar på att jag hinner duscha först. Innan vi käkar de här godisbitarna. Alltså du sitter här och väntar på mig. Innan vi gör det här. Och hon funderar länge. Tänker, ja, det är ju bra. 15 är bra. Men hon måste ändå vänta. Skålen är ju ganska verklig. Mitt löfte här, det är ju ganska där uppe någonstans. Men det häftiga tycker jag är att Melanie säger, okej, vi gör det här. Jag väntar. Så får jag käka 15 godisbitar. Det säger hon 3 gånger. Bara för att bekräfta det. Hon får käka 15 godisbitar. Så det gör hon. Men så jag går och duschar. Och så, men ändå är jag lite orolig. Funderar på, kommer jag någonsin se de här godisbitarna igen? Och jag vet ju att hon är ju en smart tjej. Hon kan ju hitta på vad som helst. Hon kan ju byta ut mina godisbitar mot andra saker till exempel. Lätt. Och ändå tycka att, ja, men så var det. Men jag blir förundrad när jag kommer tillbaka. För där sitter hon och väntar. Hon har inte rört godisbitarna. Och vi käkar dem tillsammans. Hon får 15, jag får 5. Och jag tycker det är så häftigt. Hur, tack vare vår relation, tack vare att vi känner varandra sedan innan. Hon vet att jag gillar godis. Jag vet att hon gillar godis. Jag vet att jag gillar henne. Jag vet, hon vet att jag gillar henne. Vi har en relation tillsammans. Och i relationen så litar hon på att det kommer bli roligare om vi gör det tillsammans. Samma sätt tror jag vi kan lita på Gud. Lita på att Guds löfte om att vi är ändå Guds älskade barn. och i det få vara tillsammans med honom. Relationen är så oerhört viktig för att kunna växa. Och i relationen finns en tillit till varandra. Sen har vi det tredje steget. Jag talade med en vis man förra veckan, Oskar Marklund. Och vi talade lite om det här med att växa. Och han gav mig en klassisk bild, tror jag. Ni har säkert hört den förr, men jag säger den ändå, för den är bra. Vill man bli bra på någonting, handboll, simning, vad man nu tycker är kul, grilla, så måste man ju ge det tid. Du måste ge tid för att kunna bli bra på någonting. På samma sätt, tror jag, för att kunna förstå, för att kunna ha en relation med Gud, så måste man ge tid till det. Ge tid till att vara med Gud. På vilket sätt du nu uttrycker din tro, det kan vara att läsa Bibeln, att be. Det kan vara vad som helst, att dansa, lovsjunga. Men hur du nu än väljer att göra det, ge Gud din tid i sommar. Tid att följa Jesus och relation. Jag tror att det finns många andra saker också. Men jag tror att de här tre sakerna, i alla fall några saker, som gör att vi kommer, precis som blommorna, per automatik växa i sommar. Om vi har det som behövs. Om vi ger Gud tiden. Om vi har en relation med Gud. Om vi följer Jesus. Så kommer vi, var och en av oss, växa. Och bli så mycket vackrare som de här blommorna som jag inte har namn på också blir. Vi slår ut. Låt oss be tillsammans. Tack, Herre, för att du faktiskt är vår Gud. Tack för att vi är dina barn. Och jag ber dig, Herre, hjälp oss att möta dig som barn. Hjälp oss att se dig, att du är vår fader och att du älskar oss. Och att vi kommer till dig som barn. Hjälp oss att växa i sommar. Låt den här trefaldighetstiden, den gröna tiden, den stora tårtbiten, få bli en tid där vi får ge till dig, så som du under hela första halvåret har gett till oss. Och att vi får minnas det, att vi får fira det. Låt oss få växa i sommar, Herre, så som blommorna växer. Låt oss få ha en fantastisk sommar där det händer så mycket mer än vi kan föreställa oss, Herre. Möt var och en av oss där vi är. Och tack för att du älskar oss där vi är. Amen.